Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken The Second Estate: How the Tax Code Made an American Aristocracy är en fackbok av juristen och skatteexperten Ray D. Madoff, som granskar hur det amerikanska skattesystemet har utvecklats till att gynna landets allra rikaste. Boken är inte en allmän bok om ekonomi utan en analys av lagar, undantag och institutioner som gör att stora förmögenheter kan växa nästan utanför det vanliga skattesystemet. Madoff visar hur vanliga löntagare beskattas löpande genom inkomstskatt och arbetsgivaravgifter medan de superrika ofta lever på tillgångar. Lån och arv som beskattas mycket svagare. Med en jämförelse till det gamla Frankrikes andra stånd förklarar hon hur ett modernt aristokratiskt skikt har vuxit fram i USA. Syftet är att göra en komplex och ofta osynlig struktur begriplig och att visa varför skattefrågan är central för ojämlikhet, demokrati och offentlig finansiering. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, hur skattesystemet delar upp USA i löntagare och ägare. En av bokens viktigaste idéer är att USA i praktiken har två olika skattesystem. Det ena gäller människor som tjänar sina pengar genom arbete, alltså lön, arvode eller egenföretagande. De betalar både inkomstskatt och löneskatter och dessa dras ofta direkt, vilket gör beskattningen tydlig och svår att undvika. Det andra systemet gäller personer med mycket stora tillgångar, som aktier, fastigheter och bolagsägande. För dem är beskattningen ofta uppskjuten, eftersom värdet på tillgångarna kan växa utan att räknas som beskattningsbar inkomst förrän något säljs. Madoff använder denna skillnad för att visa att skattebördan inte bara är ojämnt fördelad utan strukturellt formad efter hur pengar tjänas. Det gör att de som lever på arbete ofta bär en större relativ börda än de som lever på kapital. Poängen är inte bara teknisk utan politisk eftersom skatten då slutar vara ett gemensamt system och istället blir två parallella ordningar för två olika samhällsklasser. För det andra, att leva på lån istället för lön och därmed undvika skatt. Boken förklarar särskilt en metod som ofta sammanfattas som borrow. Den innebär att mycket rika personer kan köpa tillgångar som stiger i värde, låna pengar med dessa tillgångar som säkerhet och sedan använda lånen till sin livsstil utan att realisera någon beskattningsbar vinst. I ett vanligt lönesystem uppstår skatt när inkomsten tjänas, men här kan konsumtionen finansieras utan att någon skattepliktig försäljning sker. Det gör att förmögenhet kan användas nästan som en privat bank, samtidigt som skatten skjuts på framtiden eller uteblir helt. Madoff visar att detta inte är ett kryphål i marginalen, utan en central mekanism i hur den superrika gruppen håller sig utanför det vanliga skattesystemet. För läsaren blir det tydligt varför traditionella mått på inkomst inte räcker för att förstå ekonomisk makt. En person kan framstå som låginkomsttagare på pappret, men ändå leva mycket förmöget tack vare ägda tillgångar och tillgång till kredit. Det är just denna separation mellan konsumtion, inkomst och beskattning som boken gör synlig. För det tredje, steg upp i anskaffningsvärde och arv som raderar kapitalvinstskatt. Ett annat centralt tema är hur arvssystemet förstärker förmögenhetskoncentrationen mellan generationer. När tillgångar förs vidare vid dödsfall kan den amerikanska regeln om steg upp i anskaffningsvärde göra att tidigare orealiserade vinster i praktiken försvinner ur skattesynpunkt. Det innebär att värdestegring under en människas livstid inte beskattas på samma sätt som vanlig löneinkomst och att arvingar ofta tar emot tillgångar utan att bära den fulla skattebördan för den värdeökning som byggts upp över tid. Madoff kopplar detta till en bredare kritik av hur dynastiska förmögenheter bevaras. Istället för att förmögenhet återförs till samhället genom beskattning kan den passera vidare nästan intakt mellan generationer. Det gör att kapital inte bara samlas hos en liten grupp utan också blir mer permanent över tid. Bokens analys visar därför att arv inte bara är en familjefråga utan en offentlig fråga om vilka resurser som finns kvar för staten och hur mycket makt som koncentreras i vissa släkter. På så sätt blir döden, i skatterättslig mening, en viktig del av den ekonomiska ojämlikheten. För det fjärde, varför välgörenhet och donor-advised funds också ingår i skatteplaneringen. Madoff ägnar också stor uppmärksamhet åt filantropi, särskilt donor-advised funds, alltså givarrådgivna fonder. Hon ifrågasätter inte att välgörenhet kan vara värdefull, men visar hur sådana strukturer kan ge omedelbara skattefördelar, utan att pengarna nödvändigtvis snabbt når enda målet. Det gör att givaren kan få avdrag eller andra skattemässiga fördelar idag, samtidigt som utbetalningen till välgörenhet kan skjutas upp på obestämd tid. I bokens perspektiv blir detta en del av samma övergripande system som gynnar förmögenhetsägare. Skatteregler som egentligen skulle uppmuntra samhällsnytta kan i praktiken användas för att stärka privat kontroll över kapital. Madoff lyfter därför fram behovet av reformer som kräver att pengar också verkligen går ut till välgörenhet inom rimlig tid. Det handlar inte om att avskaffa givande, utan om att skilja mellan genuint samhällsstöd och skatteoptimering. Genom detta bredare synsätt visar boken att skatteplanering inte bara sker via företag eller investeringar, utan också via institutioner som på ytan framstår som moraliskt okontroversiella. Just där blir hennes analys ovanlig och särskilt skarp. Slutligen, skatt som demokratifråga, inte bara som budgetteknik. Den kanske starkaste slutsatsen i boken att skattefrågan är en fråga om demokrati och samhällsstruktur. Madoff menar att när de rikaste kan stå nästan utanför skattesystemet flyttas bördan istället över på löntagare och den breda medelklassen. Det skapar inte bara ekonomisk ojämlikhet utan också ojämlik makt eftersom de som kontrollerar stora tillgångar får större inflytande över politik, medier och offentliga samtal. Samtidigt försvagas statens intäkter, vilket påverkar skolor, infrastruktur, sjukvård och andra gemensamma funktioner. Boken kopplar alltså samman enskilda skatteregler med stora samhällsproblem som underskott, resursbrist och minskad tillit. Det är här jämförelsen med det franska andra ståndet blir meningsfull, eftersom den visar hur ett system kan skapa en privilegierad grupp som lever efter andra regler än resten av befolkningen. Madoff använder denna historiska parallell för att varna för vad som händer när beskattning inte längre uppfattas som ett gemensamt kontrakt. Därför är boken lika mycket en analys av politisk ordning som av skatterätt. Sammanfattningsvis, The Second Estate passar bäst för läsare som vill förstå skattesystemets verkliga roll i den amerikanska ekonomin, särskilt studenter, jurister, samhällsdebattörer, ekonomiskt intresserade läsare och beslutsfattare. Den är också relevant för alla som vill förstå varför ojämlikhet inte bara handlar om löner eller marknader, utan om lagstiftningens detaljer. Den praktiska nyttan ligger i att boken gör ett mycket tekniskt område begripligen hur inkomster, kapitalvinster, lån, arv och välgörenhet hänger ihop i ett system som gynnar ägande framför arbete. Den intellektuella vinsten är ännu större eftersom Madoff visar hur skatterätt kan forma samhällsklasser och politisk makt över tid. Det som skiljer boken från många andra böcker om ojämlikhet är att den inte stannar vid moralisk kritik eller breda ekonomiska påståenden. Istället går den in i de juridiska mekanismerna och visar exakt hur reglerna fungerar. Det gör boken ovanligt övertygande för den som vill förstå både problemet och varför reformer är så svåra. Samtidigt ger den ett tydligt språk för att diskutera skattepolitik som en fråga om rättvisa och demokratins framtid. Om du vill stödja Ray D. Madoff, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!